Okej, Niklas.
Mm.
Jag ber om ursäkt på förhand här.
Det är lugnt.
Men vi kör ändå.
Mm.
Vilket land har världens billigaste huvudstad?
Jag vet inte.
Colombia. Det är Bogotá.
Okej. Okay. Mm. Hej och välkomna till Geografipodden.
Podden som sätter rummet i centrum.
Det gör vi. Vad är det för rum vi sätter i centrum idag?
Ja, vi kan visa det genom att ge oss ut på en liten båtresa.
Okej.
Okay. Är du med på det?
Absolut. Vatten är alltid välkommet.
Ja, det finns säkert fiskar att se på vägen.
Säkert.
Jag tror ganska exotiska fiskar faktiskt.
Mm.
Låt oss börja i källan till Rio Negro.
Mm.
Då är vi i det sydöstra hörnet av Colombia.
Okej.
Okay. Colombia, vad vet vi om det?
Ja, många av de grejerna man vet är väl sånt som man kanske inte vill tänka på en trevlig båtresa.
Nej, egentligen inte, för att det är kopplat till lite kriminalitet och...
Precis.
Sådär.
Så vi kanske ska avvakta lite med det.
Ja, vi kommer tillbaka till det när vi har lämnat Colombia, tror jag.
Mm.
Men det har ju också ett intressant läge, vilket är kopplat till det problemet också.
Jo.
Men som porten mellan Sydamerika och Central- och Nordamerika.
Mm.
Det är också en liten intressant befolkningsstruktur, där alla egentligen bor vid kusten till Karibiska havet. Och nästan ingen bor längs kusten till Stilla havet.
Okej. Okay. Ja, det är ju intressant i och för sig.
Men med det sagt så färdas vi vidare.
Ja, vi kanske ser någon FARC-gerilla med rem på vägen.
Kanske.
Skyndar oss förbi.
Ja, paddlar fort.
Mm, in i nästa land.
Mm. Som vi faktiskt inte riktigt kommer in i. Vi kommer färdas lite grann längs gränsen till nästa land som är Venezuela.
Just det.
Vad kan man säga om det?
Det är väl, vi ser väl ännu mer regnskog, misstänker jag.
Jo, precis. Vi är i de södra delarna av länderna här. Det är ju delar där det inte bor så himla många.
Nej.
Det är liksom avlägset inland och mycket regnskog. Men Venezuela, det är ju ett... land i en liten speciell situation just nu, för att de har inte riktigt en president.
Alltså?
Eller de har två.
Som båda hävdar sin rätt, eller?
Ja.
Okej.
Okay. Och som lite grann delar in världen i läger.
Ja, okej. Okay.
Geopolitiskt. Mm. Och sådär. Vi kan komma tillbaka till det också.
Ja. Vi tar alla problematiska ämnen lite senare.
Mm. Ja. Vi fortsätter nedströms och så småningom så kommer vi in i regionens gigant.
Brasilien.
Exakt. Och ganska lång bit egentligen längs Rio Negro genom Brasilien innan vi slår i den stora floden.
Amazonas.
Precis.
Vad kan vi se för fiskar där?
Ja, you tell me.
Ja, det finns ganska mycket fiskar, men en sån intressant art som finns i Amazonas är den rosa delfinen.
Mm-hmm.
Om du har sett klipp på den.
Jag tror inte det.
Det är en av få sötvattensdelfiner som finns i världen.
Okay.
Helt knallrosa.
Mm-hmm.
Har en parningsdans lite. Att hanen simmar ner till botten, hämtar upp den största stenen han kan hitta och så tar han upp den till ytan. För att visa hur stark han är.
Okej.
Men det finns också mer info, intressant info om den här delfinen.
Okej.
Det finns tydligen folksagor från Rio Negro då, där Amazondelfinen blir till en ung man i vita kläder och vit hatt som förför unga kvinnor.
Okej.
I de här sagorna så berättas det då om att den här unga mannen, han bedårar de här kvinnorna och gör henne då gravid. Sen, morgonen efter, så försvinner han spårlöst.
Mm-hmm.
Och det finns till och med födelseattest, ska det finnas, jag har inte sett den själv, där Botocor de Rosa är omskriven som far, vilket då är ett namn på den här rosa delfinen.
Ja, det är intressant.
Det är lite spännande.
Ja.
Sen finns det också en legend då som säger att om man får ögonkontakt med den här delfinen så kommer man ha mardrömmar livet ut.
Vad är det?
Och det är såklart otur då att döda den här delfinen. Men det är ännu värre om man nu skulle ge sig på att äta den.
Okej.
Okay. Då kan det hända grejer.
Mm-hmm.
Det sägs ju då också att den här delfinen är beskyddare av den amazonska sjökon. Så om man vill hitta en sån här amazonsk sjöko, då måste man först blida delfinen och göra den nöjd. Liksom.
Okej. Okay.
Annars går det inte.
Ja, och sen varför man vill hitta den amazonska sjökon.
Det kan jag inte riktigt svara på, men det är väl spännande i och för sig. Det
finns säkert anledningar.
Ja.
Jaha, ja, det var ju en mytomspunnen karaktär.
Absolut.
Det där.
Absolut.
Och då finns det alltså folk i Amazonas som officiellt är barn till delfiner.
Ja. Mm. Om det nu stämmer.
Ja.
Men det verkar ju så. Som ändå, när det står mamma, den här personen, sen pappa, rosa delfin.
Botocor de Rosa.
Ja, så är det.
Ja,
mm,
det. Det kan man se där.
Ja.
Det är intressant. Rio Negro då slår, det är ju alltså då en biflod till Amazonfloden.
Mm.
Så därför så hamnade vi där. Och där de möts så ligger staden Manaus. Som ligger där just av den anledningen att stora floder möts där. Och det är den största staden i Amazonasområdet.
Mm.
Med 2 miljoner invånare. Vi färdas då genom det här då giganten i regionen. Brasilien, som för övrigt också är världens längsta land, mätt norr till söder.
Just det.
Men Brasilien är så långt att den nordligaste punkten är faktiskt närmare delar av Kanadas kust än vad det är den sydligaste punkten i Brasilien.
Aha. Ja, det är en bit alltså.
Ja. Och det är sånt här land som ligger vid ekvatorn så att man tror att det är mindre än vad det egentligen är på grund av missvisande kartor.
Ja, det har väl också världens femte största befolkning har jag för mig.
Ja, det ska det vara.
Så det är mycket.
Mm. Eller sjätte kanske. Det är någonting sånt både till befolkning och till yta.
Precis.
Femte, sjätte.
Ja.
Men sen så småningom då, så alla floder leder ju ut i havet. Eller en sjö.
Så är det.
Men den här leder ut i havet. Och det är då Atlantiska oceanen som vi hamnar i.
Mm. Men vi är väl inte klara där?
Nej, vart tycker du vi ska ta vägen sen?
Ja, men jag tänker att norrut kanske ändå är en bra riktning.
Okej.
Okay. Så kan vi utforska kusten lite grann. som många europeer har gjort innan oss, tänkte jag säga. Vi färdas längs Brasiliens kust en liten bit innan vi når Franska Guyana.
Franska Guyana?
Som inte är ett eget land.
Nej.
Utan det är ett utom-europeiskt departement.
Kontinentens enda territorium av det slaget.
Ja. En väldigt tydlig kolonial rest, som många andra länder också i och för sig är, men kanske den mest tydliga.
Det enda som inte har blivit självständigt.
Ja. Och i Franska Guyana så finns EU:s största nationalpark.
Mm.
Ja. Som täcker ungefär 41% av hela landet.
Ja, just det. Det är EU då förstås.
Ja, det blir det.
Där ligger ju också en europeisk rymdhamn.
Mm.
Som då är en av ESAs rymdstationer. Europeiska rymdorganisationen.
Mm.
Där de skjuter upp raketer.
Ja.
Det är tydligen en bra plats för att skjuta upp raketer.
Varför? Ingen aning.
Jo, för att den ligger vid ekvatorn men är inte drabbad av orkaner eller jordbävningar.
Okej.
Okay. Så vet jag inte varför det är bra att den ska ligga vid ekvatorn, men
nej.
Det är bra.
Det är rymdgrejer som man kanske inte har full koll på.
Det har man inte.
Det är väl ungefär det om Franska Guyana kanske.
Ja, för nu.
Nu färdas vi vidare till ett eget land som heter Surinam.
Ja.
Det är också en nederländsk gammal koloni som fortfarande har nederländska som huvudspråk.
Mm.
Säger man? Modersmål.
Ja, officiellt språk.
Ja, precis.
Jag läste att de även har utvecklat en blandning mellan nederländska och engelska som används i vardagen.
Ja.
Så.
Och jag tror att den blandningen är den mest talade och den talas av typ 525 000 människor.
Okay.
Så det är 25 000 som inte pratar det språket.
Såklass.
Något sånt där.
Mm. Men det är väl också ett land med ganska tydlig asiatisk prägel, har jag en känsla av.
Det är det. Det är väl en sån grej som förekommer generellt i den här delen av Sydamerika. Att det finns dels ett ganska starkt indiskt
inflytande,
precis. Men också indonesiskt.
Mm. Och andra, men vi kommer tillbaka till det också.
Ja, det här är ju bara en glimt från kusten.
Exakt. Men då rör vi oss vidare och sen, nu får vi ta sista stoppet här för att nu orkar jag inte sitta i den här båten längre.
Nej, vi siktar väl på att gå i hamn i Georgetown, huvudstaden i Guyana.
Ja, just det. Guyana, vad är det för place?
Guyana är då en gammal brittisk koloni. Så från början var det alltså brittiska Guyana, nederländska Guyana och franska Guyana.
Mm-hmm.
Så Suriname var också, alla ligger på den guyanska skölden.
Okej, så det är därför de också kan kallas för The Three Guyanas.
Exakt. Det är ett land som är ungefär lika stort, lite mindre än Norrland. Och det har en befolkning på 700 000 någonting.
Ja, och Norrland har?
Över 2 miljoner. Och då är ändå Norrland ganska glest.
Ja, det är som man brukar tänka kring. Precis. Norrland.
Så det är ändå, det ger ändå någon form av bild.
Mm, ganska mycket bild tycker jag. Och det gäller ju fler av de här länderna egentligen, att det är stora områden som är väldigt glesa.
Mm. I Guyana så finns en av världens största sötvattenfiskar som heter Arapaima.
Okay.
Som är en gigantisk torped som kan bli över 2 meter och väga över 200 kilo. En ordentlig pjäs som andas, den har gälar men den andas också genom att suga luft från ovanför ytan ner i simblåsan som fungerar som ungefär som en lunga. Vilket gör att de kan överleva i ganska syrefattiga vatten.
Okej.
Okay. Utöver det här som är en av de största så finns det också världens största kaiman.
Mm-hmm.
Den svarta kaimanen. Världens största myrslok. Jättemyrsloken. Världens största utter. Jätteuttern. Världens största orm. Grön anaconda. Och en av världens största gnagare. Capybara.
Ja, den ja. Ja, varför är de så stora där?
Det är en bra fråga. Det vet jag faktiskt inte. Det är bara någonting i klimatet som gör att de kan växa och få leva.
Finns det inte någon sån här grej med att det ofta blir väldigt stora arter på isolerade ställen?
Det låter ju rimligt i det här läget som vi är i nu, skulle jag säga.
På till exempel en ö då, det är inte Guyana en ö. Men...
Nej, men det är lite som vi har varit inne på tidigare med Papua Nya Guinea till exempel, att det är väldigt kuperat och svårtillgänglig terräng.
Exakt, det mesta utbytet sker ja, men längs kusterna,
ja.
Där någon bor.
Exakt.
Inlandet är som ett stort hav.
Mm.
Lite grann.
Så vi går väl i land i Georgetown?
Ja, och fortsätter vår genomgång av den här regionen.
Mm.
Som alltså är norra delarna av Sydamerika.
Ja.
Plus Brasilien som sträcker sig över halva kontinenten.
Exakt.
Så i vår regionalgeografiska bibel som vi utgår från i de här avsnitten så är det som vi kör idag det som de kallar för dels Brasilien som är egen,
ja.
Och The Caribbean and North.
Ja.
Och sen finns det massa fler länder i västra och södra Sydamerika som vi får ta en annan gång.
Ja, för de är uppdelade i två andra regioner som vi tyckte passar bättre tillsammans på egen hand.
Mm. Exakt. Men då när vi har lite koll på vad vi ska prata om idag så kan vi ju komma igång med del 1 av det här avsnittet.
Absolut. En sån grej som jag har tänkt på när jag har läst om det här är att jag har svårt att se det här som en jättehomogen region.
Okej.
Okay. Jag tänker ofta, när jag tänker på Sydamerika, då tänker jag typ på Spanien. Ofta.
Mm.
Och det är ju absolut en stor del av det här också. Men det är ju också, ja, den största delen är ju Portugal.
Ja, det är sant. Om man kollar det, just idag så är det ju definitivt det.
Ja. Sen är det lite Nederländerna, lite Frankrike, lite Storbritannien.
Mm.
Och det är väl kanske en av anledningarna till varför de i den här Regions-boken valde att kalla det för The Caribbean North. För att i många fall så känns det som att de länderna i The Caribbean North delar mer med Karibien än med resten av Sydamerika.
Mm. Exakt, de är väl vända utåt
mot
havet. Man kan ju tänka sig att det, alltså sjöfararna som kom landade på alla öar i Karibien och sen landade de på kusten till Sydamerika. Och det är inte så jättenoga då egentligen om det är en ö eller om det är fastland.
Nej, det är sant.
Och sen håller de sig längs kusten så att det blir lite som att de gör samma grej men det råkar vara änden av en kontinent, inte en ö liksom.
Mm. Det är sant.
Och sen har det inte alltid utvecklats så jättemycket inåt land, för det är så svårtillgängligt.
Ja, precis. Det har ju även de nuvarande staterna haft lite problem med. Att ta sig in i liksom interiören i Sydamerika.
Mm.
Så det var ju säkert svårt för kolonialisterna.
Det var det. Och de här länderna som lite grann då kanske har fastnat i det systemet är ganska mycket så fortfarande.
Ja.
Medan ett land som Brasilien då kanske har gjort lite större framsteg i att ta sig inåt land.
Jo. Men de här områdena, de var ju ändå befolkade ganska långt innan européerna kom dit också.
Ja, de var ju det.
Det brukar vara så.
Ja, just det. Det var ju, vi var ju inne på det här när vi pratade om Nordamerika också.
Mm.
Och det är väl i princip samma grej. I alla fall så är teorin att Sydamerika befolkades via Nord- och Centralamerika.
Mm.
Så det var väl ungefär 15 000 år sedan. Någonting sånt. Så ja, det hade ju utvecklats kulturer där. Vi har ju Inkariket till exempel. Det är ju inte den här regionen i första hand.
Nej, precis.
Vi kretsar kring Peru mer.
Ja.
Men på sin höjd så spred det sig säkert en bit in i Brasilien och Colombia i alla fall.
Mm. Det var ju också befolkat längs kusterna och så där européerna gick i land. Eller vad man nu ska säga.
Mm. Visst var det. Även om jag tror att det var ju mer fördelat inåt land då.
Mm.
Befolkningen.
Ja.
Att det fanns liksom ändå en större andel civilisationer in i Amazonas då till exempel.
Så kan det väl ha varit.
Jämfört med nu där det är väldigt mycket kretsar kring kusterna.
Mm.
Men i alla fall, européerna kom dit.
Lämna sina spår.
Ja, minst sagt. Och ja, man tänker ju som du sa väldigt mycket på Spanien.
Ja.
Och jag tror att det är svårt att ens ha koll på att de här småländerna finns och inte har speciellt mycket med Spanien att göra alls.
Nej.
Men det man vet är kanske då att Brasilien var portugisiskt och har det arvet.
Precis. Och det verkar väl ändå ha funnits någon form av, kanske inte samarbete, men någon form av överenskommelse mellan de iberiska länderna. Mm. Alltså Spanien och Portugal.
Ja, exakt. De drog ju då alltså en gräns.
En rak linje bara
i Atlanten. Ungefär längs meridianen 50 grader väst. Som då går alltså från nord-sydlig riktning.
Mm.
Där allt öster om det är portugisiskt intresseområde. Och allt väster om det är spanskt.
Ja.
Och det är väl därför som man känner till många länder i Afrika som har liksom portugisiskt kolonialt arv. Medan allt i Centralamerika och det mesta av Sydamerika är spanskt.
Mm.
Men den här linjen råkade ju då skära genom Brasilien.
Ja.
Där var portugiserna på och roffade åt sig sin bit som de råkade få. Jag vet inte om de kände till det här när de drog den här linjen. Men
ingen aning.
Ja.
Antagligen inte.
Nej, det känns som att de inte skulle ha gjort det. För att då skulle de ha dragit in i havet i så fall.
Ja, det känns ofördelaktigt för Spanien.
Mm. De kanske bara förhandlade dåligt.
Ja.
För det har ju, portugiserna har ju tagit ganska mycket mer sen då än den lilla tippen som det här skär av.
Ja, den var väl inte helt stenhårt reinforced, den här gränsen. För om man kollar på kartan så, som vi redan har sagt, så är ju Brasilien fruktansvärt stort.
Det är ju halva kontinenten,
ja,
till både yta och folkmängd.
Ja.
Men det är ju i alla fall förklaringen till varför de pratar portugisiska i Brasilien.
Ja.
Men ska vi börja lite i Brasilien då?
Det kan vi väl lika gärna göra.
Med befolkning och lite sådana aspekter. Vilka bor där?
Ja, det är väl en sån grej som det här europeiska arvet och sånt, det kanske har en mindre betydelse nu för tiden än det hade tidigare. Men det är ju ganska stor del av befolkningen som också är, alltså har afrikansk härkomst.
Mm.
Och det går väl att härleda då delvis till att Portugal hade så pass mycket kolonier i Afrika och att de ville civilisera, eller vad man nu ska kalla det, Sydamerika då.
Mm.
Och när kolonialisterna kom till Sydamerika så var de ju först och främst angelägna om att använda lokalbefolkningen som arbetskraft, bland annat på plantager och liknande.
Ja.
Men en sån grej som de kanske inte helt hade förutsett var ju att det fanns ju inget immunförsvar överhuvudtaget mot smittkoppor, mässling, influensa, tyfus och såna här grejer som européerna kanske var väldigt vana vid, men som dödade väldigt stor del av den inhemska befolkningen.
Ja, just det.
Det ledde ju då till att slavar från Afrika fördes över Atlanten till, i Portugals fall då, Brasilien. För att vara arbetskraft helt enkelt. Mm. Det såg som en resurs som kunde tas över ett världshav utan några skrupler och så här.
Ja, jo, det gjorde ju det. Det vet vi ju att det var så. Därmed har ju då Brasilien än idag en ganska stor andel av då befolkning med afrikanskt ursprung.
Ja.
Jag tror faktiskt störst världen efter Nigeria.
Ja. Och sen, det har ju skett ganska mycket, vad ska man säga, alltså de här gränserna mellan afrikanskt och europeiskt ursprung och urbefolkningsursprung har ju lite, de har inte suddats ut, men de har blivit svårare att urskilja.
Mm.
För att Brasilien har ändå hyfsat, vad ska man säga, det är inte det mest segregerade landet i världen.
Nej, det har beblandats.
Ja.
Ganska mycket. Och det är inte alltid det gör det.
Precis.
Men där har du det. Man ska väl säga till exempel att de flesta i Brasilien och fler länder där omkring då räknas som mestizo.
Precis.
Och bara det är ju då en mix av europeiskt ursprung och ursprungsinvånare. Ursprung.
Ja. Och det finns fortfarande sociala skillnader mellan de här grupperna. Så Brasilien är inte, de är inte 100% så.
Nej, det finns sociala problem, absolut.
Den befolkningen med afrikansk härkomst brukar anses vara den som är mest utsatt i samhället.
Mm. Och bor i högre grad i de fattigare delstaterna.
Ja.
Som då är norra delarna av Brasilien. Om man kollar på kartan så ser man ju att de här städerna som vi känner igen som liksom centrum, liksom ekonomiska eller kulturella centrum av de största städerna, alltså São Paulo och Rio de Janeiro, det är ju södra delarna som då är mer europeiskt dominerade.
Exakt.
Men förutom att de har den stora befolkningen med afrikanskt ursprung så har de också världens största befolkning med japanskt ursprung utanför Japan.
Just det.
Och det är lite intressant. Nu vet jag faktiskt inte varför, men det var en ganska stor inflyttning från Japan under 1900-talet.
Mm.
Och de är ju över 1 miljon.
Mm.
Inte så många i Brasilien som helhet, men ändå en...
Ja, eftersom det är den näst största japanska befolkningen utanför Japan som är det ändå. Liksom.
Det är inget land som det så massutflyttats från allmänt, liksom. Japan. Alltså.
Och det verkar ju ha gått ganska bra för den japanska delen av befolkningen också. Att det är en del som har börjat ge sig in i den lokala politiken och så här också. Att det verkligen ändå finns, det driver någon form av liksom utveckling framåt. Där de också knyter handelsförbindelser med Japan till exempel.
Ja, just det. Nu vet jag inte riktigt, som sagt, varför.
Nej.
Vad som liksom drev dem till Brasilien. Men man kan ju tänka att det var lite mer självmant och de kom i en lite bättre ställning ändå. Nej. Folk som fördes dit som slavar.
Ja, definitivt. Definitivt.
Så det finns lite andra förutsättningar där att klättra i samhällslivet.
Men det är ju intressant också när vi ändå är inne på det att om man ser till utvecklingen i olika kolonialfästen, eller vad man nu ska kalla det. Om man tar till exempel och jämför då Sydamerika med Afrika.
Mm.
Det känns ändå som att det har varit lättare i Sydamerika att utveckla efter att kolonialmakterna har lämnat.
Ja.
Och
till viss del i alla fall.
Till viss del, absolut. Det är klart det finns mycket svårigheter även där. Men det är ändå intressant tycker jag att fundera över varför det ser olika ut i olika delar av världen. Du var inne också på Nordamerika.
Ja, precis. Och ja, det kan vi nog komma tillbaka till, tror jag, relationen till Nordamerika, USA framförallt.
Men om man jämför då, om man tar, som vi redan har sagt, Portugal då till exempel flyttade över arbetskraft från Afrika till Sydamerika för att arbeta på i jordbruk eller vad som helst.
Mm.
De gjorde ju inte tvärtom.
Nej, precis.
Jag vet inte hur mycket alltså jordbruk och så här som etablerades i Afrika av kolonialmakterna heller.
Nej, men varför inte det i så fall?
Nej, jag vet faktiskt inte. Men min bild av det i alla fall är att Afrika sågs mycket mer som bara en resursbank. Medans i Sydamerika så försökte man etablera någonting mer.
Ja, det märker man ju bara på befolkningen där idag. Att det är ju liksom väldigt mycket stor andel med europeisk bakgrund. Ja. Framförallt i vissa länder som är verkligen dominerade av det liksom.
Jo.
Så är det ju inte i Afrika knappt. Nej. Någonstans.
Så det är, för mig är det i alla fall intressant att tänka på varför det är som det är. Men det är ju ingen lätt fråga.
Nej, och det är en stor fråga.
Precis, och vi har ju diskuterat det tidigare att det kanske är värt att göra ett avsnitt om det koloniala arvet i olika delar av världen egentligen.
Mm.
Det förtjänar ett eget avsnitt.
Ja, så kan det vara. Så vi kanske får komma tillbaka till sådana frågor.
Vi har kanske inte alla svar. Förhoppningsvis så får vi fler svar i alla fall längre fram.
Mm. Om det är någon som har en teori så får ni gärna skriva.
Absolut. Det som hände i Brasilien också då, det skedde ju i mindre skala i Guyanorna.
Ja, precis.
Om man nu ska använda det ordet.
Men av lite andra länder.
Ja, alltså Nederländerna och Frankrike och Storbritannien hade ju alla, även de, kolonialt inflytande över Afrika. Och det brukar ändå liknas det sättet som plantagerna lades upp i Suriname och Guyana och franska Guyana. Det liknas ganska ofta vid hur det också hände i Karibien på öarna.
Ja, just det.
Så även där finns det ett samband. Och även i Karibien finns det väl ett ganska stort antal andel av befolkningen som har afrikansk härkomst.
Mm, precis, för det är många av de länderna som hade kolonier i Afrika hade även det i Karibien,
ja.
Storbritannien, Frankrike och sådär.
Och det var väl många...
Eller har fortfarande egentligen.
Ja.
Ja, och sen Colombia, Venezuela då.
Ja.
Som var spanska kolonier.
Ja.
Fram till 1800-talet. Och där kan det väl vara en grej att de kanske har lite mindre andel afrikansk befolkning eftersom Spanien inte var så närvarande i Afrika.
Nej, exakt.
Sen kan det ju vara mer komplicerat än så, men ändå i stora drag liksom så förekom den liksom de folkförflyttningarna lite mindre dit.
Mm.
Så det är väl en liten bild av ja.
Befolkningsläget.
Mm, exakt. Så vi kanske får lämna er för den här delen.
Mm.
Med det.
Och gå vidare med lite ekonomi och resurser och sånt där kanske.
Ja, precis. Där finns det nog mycket att säga, tror jag.
Det tror jag.
Det är resursrikt.
Minst sagt.
Ja, vi säger så. Återkommer i del 2.
Ja.